Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Välkomna till veckan 107. Jag heter Ingrid Karlqvist och där i bild ser ni min kära vän och kollega Maria Selander.
God dag alla. Hoppas ni har en bra fredag idag.
Man kan säga att det är inte riktigt en bra fredag. Vi har mycket skrämmande nyheter att diskutera. Och som ni ser så har vi döpt det här programmet till Våldet segrar. Nämligen när muslimer hotar med våld så får de som de vill. Och med hjälp, alltså inte bara muslimer utan med hjälp av AFA-dårar som ni ser på bilden här gjord av vår kära vän Daniel. Vi ska också prata om hatet mot svenskar som tar sig allt mer groteska uttryck. Och vi ska konstatera att Sverige på många sätt redan är en failed state. Alltså vi är i statsförfall.
Ja, en failed state. Snabbt bara, vad är det?
Ja, alltså det är ju en stat som inte längre, där inte polisen längre har våldsmonopolet och man inte styr över hela sitt territorium. Läs no-go-zonerna.
Ja. Usch ja, där är vi och jag vet inte vad vi skulle ta oss till Ingrid utan våra underbara tittare och lyssnare. Nej. Som fortsätter att stötta oss och vi har en hel del fantastiska Platina-sponsorer att riva av så här i början.
Det har vi. Vi har fått en jättefin slant från Magnus som skriver gott mod. Maj skickar en fin slant till Rättegångsfonden. Gammelmormor, vår kära trogna tittare, skriver trevlig sensommar. Önskar gammelmormor och dotter Annette. Tack snälla ni för en fantastisk summa. Och sen har vi ju veckan smash hit. Ann-Marie som inte skickar något meddelande men en helt makalös donation. Tack och bock Ann-Marie.
Ja, Thomas blir nästan lite tårögda ju.
Ja faktiskt. Jag får torka här när jag känner hur det rinner. Thomas skriver gåva för att ni är så trevliga. Det tackar vi för att det är ju sällan några trevliga nyheter vi talar om och att ni då uppfattar oss som trevliga trots att vi levererar så dystra budskap gör oss väldigt hjärtenupna.
Och där är ju en hel del människor som inte tycker vi är trevliga som på olika sätt försöker sänka oss och motarbeta oss. Så att, det här stödet från er underbara människor är det som håller igång oss.
Ja, så är det. Sen har vi våra kära makarna B. Vi har Kerstin som skriver till de bästa. Och vi har månadsgivaren Niklas. Ja. Tack alla ni andra som har skänkt lite mindre summor. Ni kommer som vanligt upp i remsan på hemsidan.
Ja, det gör ni. Och jag slår som vanligt ett slag för månadsgiveriet som ni kan bli en del av på ingridomaria.se genom Donorbox. Man kan också ge engångsbelopp via Donorboxen. Och där finns ju också uppgifter om Swish och bankgiro. Fortsätt stötta oss så att vi kan upprätthålla vårt opinionsbildande arbete som tydligen stör väldigt många extremt mycket.
Ja. Yeah. Framförallt staten. Ja. Det är ju alla att vi ska inför rätta. Men det ska vi inte prata om i dagens program. Vi vill börja med att driva av en nyhet om de här svenskarna som svenska medier fortsätter beskriva dem som tre somalier från dödspatrullen. Det pågår ju någon slags gängkrig mellan dödspatrullen och Shottaz. Och de här tre från dödspatrullen, de åkte ju till Köpenhamn förra året och sköt ihjäl två och försökte mörda en tredje. Vi har precis fått nyheten att i Danmark har de nu dömts till mycket stränga straff. Ledaren Mohammed Ali får livstidsfängelse och hans kompanjer Benjamin Owusu Afrije och Mansour Ismail döms till 20 års fängelse.
Nej, de får också livstid, Ingrid. Det är två yngre medlemmar som får 20 års fängelse. Alla de här tre ledarna får alltså livstid. Två mord och ett mordförsök, och de två yngre medlemmar döms till 20 års fängelse.
Fantastiskt! Alltså, och de här killarna som ju trodde att de skulle dömas lika snällt som i Sverige. Vi ser att Hanif Bali skrev på Twitter alldeles nyss att deras kompis fick ju 3 års fängelse för ett annat mord i Sverige. Men du skojar inte med danskarna. De har mycket stränga straff. Är det gängkriminalitet får du dubbelt straff.
Ja.
Så, och en av dem började ju gråta när han insåg att han skulle inte bli behandlad som i mesiga Sverige. Det här är en fantastisk dom, och inte för att jag önskar Danmark något illa, men man skulle ju önska att alla svenska gängkriminella förlade sina uppgörelser till Danmark, så hade vi snabbt varit av med problemet.
Kunde vi betat av dem, bara slängt in dem och kastat bort nyckeln ungefär så. Det hade varit något det, Ingrid.
Ja. Undrar om de får sitta av straffet i Danmark eller om danskarna vill bli av med dem. Och
ja, det förtäljer ju inte historien riktigt ännu. Det beror lite på.
Och de ska ju överklaga detta, så det blir ju en rättegång till. Men vi är mycket tacksamma mot Danmark. Vi tackar er av hela våra hjärtan för att ni hjälper oss att röja upp bland dessa galna svin.
Ja, och vi är ju tacksamma mot Danmark av flera anledningar som vi ska ta upp här idag. Det är ju så att nästa ämne här på agendan idag är koranbränningsextra.
Vi tänkte ju oss för ett par dagar sedan att vi skulle då sitta här och berätta om koranbränningen som skulle ha ägt rum då på Stortorget i Malmö. Men polisen i elfte timmen förbjöd Rasmus Paludan och Dan Park att hålla denna demonstration. Och det sa de då var för att det hade kommit så mycket hot om våld. Så de helt enkelt redde inte ute, påstår de. Och alldeles oavsett vad orsaken var, om det nu är sant att polisen helt plötsligt inte klarar av sånt här, för det har de gjort många gånger. Jag har ju själv varit på Stortorget i flera demonstrationer som har varit väldigt obehagliga, men där polisen ändå har klarat uppdraget. Ja. Eller om det är så att de helt enkelt har vikt ner sig för sharia.
Ja, det är ju lite den tesen som vi driver. Vi har ju huvudrubriken Våldet segrar här idag. Och i morse fick du syn på en artikel i tidningen Sydsvenskan, som Henrik Jönsson alltid säger, med så här citattecken, som fick ditt blod att koka, kan man väl säga.
Det kan man säga. Den första artikeln jag läste i morse, det var att islamkritiska demonstrationer förbjuds i hela Skåne, därför att Park och Paludan slängde ju in en snabbansökan om Helsingborg, Kristianstad, Lund och Hör och allt vad det var. Men fick svar nej, ingenstans i hela Skåne. Men sen fick jag den mega hjärnblödningen när jag då läser i Sydsvenskan rubriken: det här blev bättre än vi tänkt. Muslimer, judar och kristna markerar mot hot, hat och våld. Alltså, när muslimer hotar med våld för att få bort en demonstration som bryter mot sharia, Då belönas muslimerna för att de markerar mot våld. Alltså sitt eget våld då. Först går man ut och säger, ja vi ska slå ihjäl alla som försöker bränna Koranen. Och sen får man applåder och någon som säger, vad bra att ni markerar mot våldet.
Sydsvenskan har en, jag vet inte vad jag ska säga, fantastisk gruppbild. Manifestation mot koranbränning, och på bilden ser vi då bland annat mötesvärden Ramadan Bousadi, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, det vill säga Muslimska brödraskapet anknuten då. Vi har någon rabbin, vi har någon kaplan, någon kyrkoherde, kommunalrådet i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jamme. Och vad mest upprörande tycker jag är att oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar från Moderaterna lånar sig till det här och säger en massa idiotiska saker i den här artikeln. Det är lite andra människor, MP och C-människor. Imamen Saladin Barakat som ju har sagt helt vansinniga saker i alla möjliga sammanhang tidigare. Och, lite så här, och de står uppställda då och de är, vad de är nöjda med sig själva och det är så fint och we shall overcome och här... liksom markerar som sagt var mot hot, hat och våld. Men vänta nu. Hot, hat och våldet kommer ju från muslimerna.
Ja. Och vänsterextremisterna. Vi ska säga ja, att de har mycket gott stöd av AFA exempelvis. Svarta blocket.
Definitivt. Men Ingrid, alltså varken Rasmus Paludan eller Dan Park hade ju tänkt utöva något hot, hat eller våld.
Nej.
Så vad är det de markerar mot? Alltså de...
Mot sitt eget våld. Det våld de hotade med och som de nu är så goda att dra tillbaka när de får sin vilja igenom.
Ramadan Bousadi är överlycklig, står det i texten. Det här blir bättre än vi tänkt. Den här bilden talar för sig själv. Jo, men det kan jag tänka mig att du tycker när du har fått alla dina dimmor att ställa upp sig på radar.
Precis. Och det, alltså, kom ni ihåg det här som vi har pratat om så många gånger. I sharia är det alltså belagt med dödsstraff att kritisera islam eller håna dem eller skratta åt dem. Nu har vi alltså officiellt sharia i hela Skåne. Det är alltså totalt förbjudet att anordna islamkritiska demonstrationer. Vi har ännu inte dödsstraffet för det, Maria. Det får vi väl vara tacksamma för.
Ja, det ska vi
kanske vara. Men sharia är i praktiken genomförd i Skåne. Och jag menar att det kommer att gälla över hela landet. För nu när Skånepolisen har satt det här prejudikatet. Och framför allt för att muslimerna vet att hot om våld fungerar. Mm. Om man säger att man ska vara våldsam så vinner man.
Mm. Ja visst, och Samnytt konstaterade ju då redan för ett par dagar sedan när det här beskedet kom att manifestationen inte skulle tillåtas. Mm. Att sociala medier flödade ju av, ska vi säga, skadeglädje eller alltså muslimer som tyckte då att det här var en stor seger. Det här visar att det är vi som styr i Sverige. Det är vårt. Vi har redan tagit över. Men nu var det ju som så här att ska vi börja med att bara se ett kort klipp med Rasmus där han förklarar varför han ville göra det här?
Ja, det tycker jag. För det är ändå rätt viktigt att folk förstår vad syftet var.
Mm.
Skulle det inte finnas något annat sätt att göra det här på?
Alltså att visa att man inte ska vara rätt att bränna Koranen kan man bara visa om man bränner Koranen. Det är självklart. Jag tycker inte att man ska göra något som helst som är respektfullt när det gäller islam. Alltså islam kräver att man har ingen respekt överhuvudtaget, tycker jag. Så om någon säger något med islam, då är det mycket viktigt att man inte har respekt. För den religionen förtjänar ingen respekt. Den förtjänar bara att man har en avståndstagande och man har förakt liksom, för den religionen. Det finns många människor som kan göra saker på lugna sätt. Men man kan säga att olika politiker har försökt i 40 år i Danmark att kritisera islam på ett lugnt sätt. Och det har inte blivit bättre. Så jag tycker det är bra att göra saker på ett inte lugnt sätt som gör att många muslimer blir jättearga. För att då kan det ske en förändring. Och den förändringen kan man ju hoppas blir att muslimer tycker att det är bättre att resa hem.
Håll din kaff! Är du dum? Är du idiot?
Alltså,
är du idiot? idiot! Håll din käft och snacka med min profet Mohammed! Du är dum! Håll din käft!
Nej, jag är
överhuvudet
inte dum. Jag är
väldigt
dum.
Du är som shaitan!
Sannheden kommer ut omkring.
Du lirar som ham. Du lirar som ham.
Du lirar som ham. Hon har aldrig lärt
att tala dansk. Hon har aldrig lärt att tala dansk. Och det är det klasseexemplet på den typ av tabere som vi ska ha ut av Danmark. En person der inte kan fungera i samhället, der inte kan lära att tala dansk, som inte bidrar på någon måde. Och det är ju de ting som liksom är viktiga. Kan man tala språket? Kan man bidrage till samhället? Kan man inte det, så ska man skrida hem.
Du planerar också åka till Sverige i slutet av augusti. Till Malmö, och du ville ha ett torgmöte på Rosengård. Vad är syftet med att komma till Sverige nu när du är en dansk politiker, så att säga?
Alltså jag gillar ju Sverige och svenska jättemycket. Alltså jag gillar riktiga svenskar jättemycket. Inte så många araber som bor i Sverige. De gillar inte särskilt mycket. Jag skulle gilla araber mycket mer om de bara bor i arabiska länder. Det skulle vara mycket bättre. Jag ser ju att mitt broderland Sverige, det kommer på gå åt helvete. Det gör redan det. Och jag blir mycket ledsen över det. Jag är ledsen även över hur det går i Danmark, men det går mycket, mycket värre och fortare i Sverige. Och när nu min kompis Dan Park, han bjöd in mig att brinna Koranen i Rosengård, då tänkte jag att det var en sorts moralisk plikt och imperativ att jag måste göra det för att hjälpa svenska folket att få koll på deras enorma problem. Och det enorma problemet är ju att det är mycket, mycket besvärligt att skicka hem 1 miljon araber från Sverige. Alltså det kommer ta lite tid. Och om inte vi gör något kommer ju aldrig de bli skickat hem, och då är det ju inga svenskar i Sverige snart. Så därför, för att hjälpa svenska folket, tyckte jag att jag fick säga ja när Dan Park han bjöd in mig, och jag hoppas att det här kommer att bli något som gör att fler svenskar vaknar och röstar på Alternativ för Sverige.
Mm. Ja, Rasmus slår ett litet slag för Alternativ för Sverige. Absolut.
Ja. Precis, nej, men han har ju så rätt att i Danmark har politiker i 40 år försökt att prata om problemen med islam, och de har bara fått mer och mer islam, precis som vi, och vi har fått det i 1000 gånger mer än Danmark. Det mest effektiva sättet att få danskar och svenskar att vakna, det är ju att visa hur odemokratiskt muslimer agerar när man utmanar dem. Mm. Och det var ju detta som Malmöpolisen, politikerna och Svenska kyrkan och synagogan förstod. Att om vi låter som Trump säger, show, don't tell. Visa folk, berätta inte för dem. Du måste visa det för dem. Då kommer svenskarna att vakna pang så här. Nej men hallå, vad är det för människor vi har tagit in i våra länder? Därför var de tvungna att förbjuda det.
Ja. Ja, och det har blivit väldigt tydligt denna veckan. Det har hänt extremt mycket obehagliga saker hela den här veckan faktiskt. Alltså sen vi sände i måndags. Och det blev mer och mer tydligt att nu andas det desperation på olika håll och kanter. Inte minst från myndigheterna och staten, som ju nog känner att situationen håller på att glida dem ur händerna.
Ja.
På två sätt. Ett, därför att det finns en massa våldsamma människor i landet som har tagit över på olika sätt och som styr och ställer precis som de vill. Och två, därför att fler och fler vaknar inför detta faktum och är beredda att ta strid mot grupp 1 då.
Ja.
Så de har liksom ett tvåfrontskrig som de utkämpar just nu. Och det blev ju inte minst tydligt här på eftermiddagen när vi alltså fick klart för oss att Rasmus Paludan och Stram Kurs hade ju då tänkt sig att de trots allt skulle genomföra en koranbränningsmanifestation i Rosengård. Men Rasmus blev alltså stoppad på Lernacken, alltså betalstationen vid Öresundsbron. Sydsvenskan skriver då: den danske högerextremisten Rasmus Paludan avvisades på fredags eftermiddag från Sverige. När han kom med bil till Lernacken möttes han av ett tiotal poliser och ett avvisningsbeslut från Malmöpolisen. Han nekas nu inresa under 2 år.
Mm. Detta är alltså landet som inte klarar av att utvisa människor som har blivit dömda till utvisning för mord, våldtäkter och fruktansvärda brott. Men vi kan stoppa en helt fredlig dansk politiker och säga att han inte får komma hit på 2 år. Och jag undrar, hur visste de att han skulle komma? Alltså, han hade ju sagt att jo, jag ska nog åka dit ändå. Stod de där hela dagen? Eller var det hans egna danska livvakter som tipsade Malmöpolisen?
Det var det faktiskt, undrar jag. Det var det faktiskt det första jag tänkte. Vi får väl konsultera fåglarna kanske lite kring hur detta kan ha gått till. Och Sydsvenskan tillägger då att samtidigt greps 3 av danskens sympatisörer på Stortorget misstänkta för hets mot folkgrupp. Och Rasmus har då pratat med Sydsvenskan och säger att han tänker överklaga det här beslutet, men det är problematiskt. Jag har familj i Sverige, min pappa bor i Helsingborg, jag förstår inte det här beslutet. Min tanke var att jag skulle prata med olika medier i Malmö och gå en promenad i staden. Enligt mina informationer har det redan brunnit en koran i Malmö under dagen. Den saken var redan gjord, påstår han. Och ja, mycket riktigt, Ingrid.
Ja, mycket riktigt, så hans kompisar, de som inte blev stoppade, åkte till Rosengård och satte fyr på en koran där. Och ni kan gå in på Samnytt och titta på den videon. Och det visar sig ju då att det tar ju inte mer än 2 minuter, så är det ju några muslimer som får syn på detta och tar olika tillhyggen och är på väg att försöka bli våldsamma mot dem. Men det händer ingenting så länge de filmar i alla fall.
Nej. Så att de genomförde då en liten mini manifestation, vilket tydligen även Jan Sjunnesson gjorde på sin balkong.
Ja, jag såg precis på Twitter att han hade lagt upp en video när han sitter på sin balkong och tänder eld på koranen. Men jag ska också säga att fåglarna, jag fick från fåglarna alldeles nyss att polisen går upp i stabsläge här i Skåne nu, för de förväntar sig repressalier för den här brunna koranen.
Aha, okej. Okay. Hur skulle de kunna se ut, undrar man då? Vem tänker de rikta sig mot?
Ja, bara kaosa på stan, antar jag.
Ja.
Eller valfri svensk.
Ja, precis. Vi kommer återkomma till det här med svensk hatet. Men vi har ju också noterat i veckan då att Västra Skrävlinge kyrka, som ligger precis i anslutning till Rosengård, har alltså blivit vandaliserad 7 dagar i rad. Det här, jag vet inte riktigt hur det plötsligt bubblade upp, men för att det var knäpptyst om det fram till att P4 Malmöhus rapporterade om det, och då det verkar inte som att prästen eller någon annan har slått larm medan det pågick.
Nej, jag har till och med sett folk som sitter i vad det nu heter, kyrkorådet eller någonting, som inte hade blivit informerade utan fick läsa om det i medierna. Och vem kommer du ihåg när den här fritösen satte fyr på en moské någonstans i Mellansverige?
Ja.
Då var ju statsministern ute och vevade om detta hat mot muslimer. Har han sagt någonting om Västra Skrävlinge kyrka?
Jag har inte hört någonting, och det är ganska mycket han inte har sagt någonting om. Ett gäng fruktansvärt allvarliga brott som har timat den senaste veckan. Jag har inte hört att Stefan Löfven har varit ute överhuvudtaget och kommenterat något av dem. Så att, du vet, vissa djur är ju mer jämlika än andra, eller vad är det man säger där i George Orwells djurfarmen.
Djurfarmen, ja precis. Får jag bara innan vi går vidare säga att jag fick ett citat från Boris Benulik där han skriver så här: då det varslades om att sultanatets heliga bok skulle brännas av otrogna hundar kallade imamen ledarna för sina kristna och judiska undersåtar till sig. De lämnade alla gena sina värv och sysslor för att betyga imamen sin trohet, den kristne såväl som juden. I skaran som ilade för att hörsamma imamens kallelse fanns kaplaner och rabbiner samt världsliga ämbetsmän. Alla ville de visa sin underdånighet och vördnad. Nej, detta är inte något utdrag ur någon krönika som beskriver icke-muslimers frivilliga underkastelse under sultanen i det ottomanska väldet på 1700- och 1800-talen. Händelsen inträffade i Malmö Häromdagen då representanter för olika kyrkor och partier följsamt hörsammade kallelsen från stadens muslimska ledare om att infinna sig för att visa sin solidaritet inför Rasmus Paludans påtänkta koranbränning. Det här blev bättre än vi tänkt, förklarade inbjudaren Ramadan Bouzaidi, ordförande för Islamiska förbundet i Malmö.
Koran! Ja, ja. We shall overcome, Ingrid. Va? Mm. Då tar vi alla varandra i hand i detta rum och sjunger We Shall Overcome som Birgit Friggebo ju så famöst sa under ett väldigt uppjagat möte i Rinkeby 92 tror jag det var.
Ja, någonstans där. Mm. Och nu är det alltså verklighet. Nu Sverige består, Sveriges ledning består av dimmior, alltså de som redan har böjt nacken för sina muslimska herrar och accepterat att det är deras Allah-inspirerade lag, sharia, som ska gälla i Sverige.
Ja, och detta är ju då ett av flera symptom, eller vad vi ska kalla det, på just det här att Sverige är en failed state. Mm.
Ja, häromdagen så kunde vi ju läsa i flera medier om hur kriminella upprättade egna vägspärrar på väg in till Angered. Och det är ju då tydligen så här att det finns två kriminella gäng, invandrargäng, som styr och bråkar om förorterna i Göteborg. Det ena är Ali Khan-nätverket och det andra kallas Backa-gänget. Och Ali Khan är ju en, där är ju högsta hönset där är ju en imam som polisen har vänt sig till i flera år och bett honom att medla i olika konflikter. Redan där visar polisen att de är dimmier, de är undersåtar till muslimerna. De ber honom att medla. Och detta gick nu så långt så att de satte upp egna vägspärrar. Mm. Och sen dagen efter så hade de ett typ maffiamöte på posthotellet mitt i Göteborg. Precis mitt emot centralstationen. Och detta fick polisen vetskap om därför att 16 av de medverkande vägrade att lämna hotellet. Så då ringde hotellet till polisen. Så därför fick de veta att detta maffiamöte hade ägt rum.
Ja, det är helt fantastiskt. Och just den här... att situationen har spårat helt i Göteborg, det blir ju så tydligt då när det händer sådana här saker som har sett upp vägspärrar och så vidare. Det har ju varit pågående under många år. Men det roliga är som du har reagerat över också, vet jag, det här att polisen, varje gång det lugnar ner sig lite, några ledare kanske har hamnat i fängelse något kort tag sådär liksom, eller de är överens för tillfället om vems område som är vems och så liksom. Då tar polisen det som till intäkt för att nu har allting lugnat ner sig, allting är bra och nu kommer allt bli bra och alla slänger blommor över varandra. Gång på gång händer detta, att man liksom drar växlar och slutsatser av tillfälliga lugna perioder. Och nu har det ju då än en gång exploderat i Göteborg. Och en poliskälla har ju ringt upp vår vän Katarina Janusz och berättat väldigt anmärkningsvärda saker för henne. Vad säger han, Ingrid?
Ja, han säger ju att folk ringer till ledningscentralen, polisen, och är livrädda. Men han säger att vi har att göra med en militärt uppbyggd organisation. Ja. Och just det faktum att Göteborgspolisen och även andra polisdistrikt går ut och säger att nu har skjutningarna gått ner, titta vad duktiga vi är. Det visar ju att de inte ens har förstått vad problemet består av. Det här kommer aldrig att försvinna förrän vi har skickat ut de här människorna från Sverige. Det lugnar ner sig, som du säger, när några åker in i fängelse. Så tar det några månader innan nya ledare kommer upp. Eller så har de fred ett tag och sen blossar det upp igen. Problemet är här för att stanna om vi inte skickar ut dessa människor från Sverige.
Precis. Och redan för ett antal år sedan redan på dispatchtiden faktiskt, så intervjuade ju jag Olle Fjordgren som är säkerhetsrådgivare, säkerhetsexpert, han har jobbat i Asien, han har jobbat i Afrika, överallt, och vi har även en artikel, jag gjorde en uppdatering med honom då 2018, om jag inte ska ta och slå honom en signal igen snart. Mm. Och han sa redan när jag pratade med honom 2013 på Dispatch, så sa han att det pågår ett lågintensivt asymmetriskt inbördeskrig i Sverige. Mm. Mm. Redan då, alltså 2013.
Ja.
Och i uppföljningen som jag sen gjorde så säger han att vi har i princip gett upp och de kriminella har tagit makten. Just nu har vi ingenting att sätta emot och jag kan inte se att vi skulle kunna vända utvecklingen.
Jo, det kan vi. Genom massåtervandring. Men vi har inget politiskt parti i riksdagen som driver detta. Sverigedemokraterna muttrar lite då och då om återvandring. Men de vågar ju inte ta i problemet. Och vi pratade om detta innan idag. Att någon på Twitter här förleden påstod att Sverigedemokraterna har radikaliserats. Och jag bara, nej, de har ju vinklippts. De är ju en skugga av sitt forna jag och påminner om valfilmen de hade 2010 när hucklekvinnor liksom slog ner pensionärer och rollatorer för att komma fram till pengakranen. Den filmen hade de aldrig vågat visa idag. Aldrig.
Och ja, vi har ju diskuterat det tidigare i podden att varför har de blivit så slätstrukna och mjäkiga, och jag har ju då sagt att det är väl strategi liksom för att komma åt makten helt enkelt, för att kunna blidka Moderaterna och Kristdemokraterna framförallt, och kanske eventuellt ingå i en framtida regering eller stötta en framtida borgerlig regering. Men sen så är ju frågan, som vi också har sagt då, hur mycket kan man dagtinga med sina åsikter innan man har gett upp dem helt?
Ja, precis. Och det är ju inte så att inte vi förstår att jo visst, det hade väl klart varit bättre med en MKD-regering med stödet av Sverigedemokraterna som åtminstone hade kunnat stänga kranen till hälften. Absolut är det bättre än den situation vi har nu. Men det räcker inte.
Nej.
Och jag menar, det är 2 år till nästa val. Alltså, jag vågar inte ens föreställa mig hur illa ställt Sverige kommer att vara då. Men det absolut viktigaste då, det är att Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen och kan agera blåslampa där bak på Sverigedemokraterna. Och därför att det är först när folk kommer in, alltså när ett parti kommer in i riksdagen, som Svensson i gemen tänker att de kanske man kan rösta på.
Mm. Ja, och det Gustav Kasselstrand har ju sagt vid flera tillfällen att AFS har ju ändå haft en snabbare utveckling än vad Sverigedemokraterna hade. Det tog ju då betydligt längre tid innan de kunde till slut krångla sig in i riksdagen. Men när de väl hade gjort det så skedde ju en fördubbling av röstetalet för val.
Ja.
Ända fram till senaste valet då. Men du, vår käre Morgan Johansson, hur vill han komma åt de här problemen då med gängkriminella som styr och ställer på gator och torg?
Ja, han har väl inte riktigt så många grejer där, men han är ju beredd att åtminstone överväga anonyma vittnen, och man kan säga mycket om det, jag ska göra det sen, men han sa ju också att det var rutt att inte vittna om vem som sköt en 12-årig flicka. Och för en gångs skull så var ju faktiskt Anna Hedemo rätt så vass när hon intervjuade Mogge häromdagen.
Vi hörde ju reportaget, inrikesminister Damberg uppmanar alla som vet något om mordet på den här 12-åriga flickan att kontakta polisen. Och du själv sa nyligen så här: ingen kan väl vara så rutten att man vill skydda en gärningsman som har dödat en 12-årig flicka. Men med tanke på riskerna som är ofta förknippade med att vittna mot gängkriminella, är det inte lätt att förstå att människor inte vågar?
Ja, det är en fråga om att vittna, men det är en annan fråga om att faktiskt höra av sig till polisen om vad man vet. Och det kan man alltid göra anonymt. Och jag vet ju att det finns människor som vet vem det är som har begått de här de här morden helt enkelt. Och om de sitter och håller på sina uppgifter och inte tipsar polisen om detta, ja, då skyddar man som sagt mycket, mycket allvarliga gärningsmän. Oh. Och det var det jag menade med mitt uttalande i den delen. Det går att höra av sig till polisen och det ska man göra. Och min erfarenhet är dessutom det, att i de lägen där polisen så att säga går ut i de utsatta områdena och arbetar utåt. Jag sitter själv i Malmö nu, en stad där faktiskt skjutningar och sprängningar har minskat ganska rejält under de senaste året. Det beror, tror jag, till stor utsträckning på att polisen är ute i områdena, bygger förtroende och då får man också större möjligheter att helt enkelt få in den information som man behöver.
Men den som kontaktar polisen med mycket värdefull information om ett brott måste ju också kunna vara beredd att vittna. Och då skulle jag fråga dig, skulle du vittna om det innebar en risk för dina barn, för din familj?
Jag har vittnat i rättegångar, ska jag säga. Så att,
men
jag
om har du varit var hotad, men om du hade tagit emot
också
hot?
Närstånd. Men så att jag skulle också vilja säga att det är en samhällelig plikt ändå att försöka göra vad man kan för att rulla upp de här kriminella nätverken. Och jag tror att det finns en brytpunkt också någonstans. Att när allmänheten ser att här händer det faktiskt saker, här burar man in de som ska buras in, då kommer så småningom fler och fler att också vilja prata med polisen.
Ja, innan vi går vidare så måste jag bara förklara en skull för att fråga dig, var du hotad när du vittnade?
Nej, om jag säger, jag har ju en situation som gör att jag har ett... Nej, det var jag ju inte förstås. Okay. Men jag vill bara säga att jag har också varit med och vittnat. Jag har också närstående som har vittnat.
Okay. Alltså, lägg märke till det att han ska han försöka hävda där att jag lever ju alltid under hot. Men sen inser han när han har påbörjat den meningen att det kommer inte att landa så bra.
Nej.
Så då erkänner han att nej, han var ju inte utsatt för hot.
Nej, precis. Han har ju då dygnet runt bevakning och Säpo, och det är ju inte alla som har den fördelen att kunna ha det. Men här i det här lilla klippet så blir det ju så väldigt tydligt hur totalt världsfrånvänd inte bara Morgan Johansson är, men alla politiker, va? Men Ingrid, och han pratar också om att de ska buras in och så vidare, men ni burar ju inte in dem.
Nej.
Om folk så vittnar och riskerar livet så får de några månader, ett år, två, tre år kanske, sen är de ju ute igen.
Mm. Och då får han sen också frågan om det här med anonyma vittnen, och det har ju tillsatts en utredning om detta. Och det finns redan i Danmark och Norge, och vi har lagt länkar så att ni kan själv liksom läsa lite om det. Men det finns ett stort problem med anonyma vittnen, och det är ju själva rättssäkerheten. Alltså, man kan ju tänka sig i såna här gäng att folk hatar varandra, och då ringer en från det ena gänget och anger en annan från det andra gänget.
Mm.
Och den personen som varit ute med hans försvarsadvokat får alltså inte veta vem den här personen är, och kan inte ens ta reda på, finns det en personlig animositet, finns det en fejd mellan de här människorna. Så därför är anonyma vittnen rätt, ja, det är rätt osäkert. Mm. Och i Norge, där man har kunnat göra detta i ganska länge, där har man väldigt sällan använt det. Det är oftast när poliser ska vittna.
Ja, men hur är det med det här med kronvittnen då? Hur funkar det?
Ja, alltså, kronvittnen är ju en annan sak, och det tror jag nog, det skulle jag hellre säga. Det är ju när en av ett antal misstänkta går med på att berätta vad som egentligen hände, mot att han eller hon får ett lägre straff för att kunna sätta dit alla de andra. Och det tycker jag är en rätt så rimlig variant. Men, men däremot anonyma vittnen, jag vill ändå varna lite för det. Även om jag absolut sympatiserar med alla dessa människor. Och precis som hon säger till honom där, du kan ju ringa anonymt. Men om du verkligen har en vittnes... Alltså om du har sett det, då är det ju inte värt någonting om inte du vittnar om det.
Nej, precis, exakt. Så man kan sätta polisen på rätt spår, men hur ska de kunna bevisa någonting om du inte vågar vittna? Då är ju det helt värdelöst. Och vi kan konstatera då också att Jens Garnman har varit igång i veckan. Jag lägger en länk här som innehåller en länk till en annan av hans fantastiska Facebook-inlägg. Han skriver faktiskt häromdagen förolämpade justitieminister Morgan Johansson än en gång vår intelligens genom att framhålla en kortsiktig tillbakagång av skjutningar i Malmö som något slags allmänt trendbrott. Och det hörde ni ju här i klippet att Morgan Johansson säger då, va?
Han skryter.
Ja, jag sitter i Malmö. Nu har det gått... Ja, just nu ja. Men Jens Garnman länkar också till ett annat inlägg som är hysteriskt roligt som han publicerade häromdagen med rubriken "Jag älskar dig Morgan Johansson". Vilket han väl kanske inte gör, men att han menade på att som satiriker är Morgan Johansson oöverträffad. Och han inleder med att skriva då liksom att i juli 2020 frågar min terapeut rakt ut: "Jens, varför är du så fixerad vid Morgan Johansson?" och jag reagerar med ilska, blir röd i ansiktet och mumlar: "Jag är inte fixerad." Var på min terapeut scrollar igenom mitt Facebook-flöde och räknar upp några av de gånger jag kritiserat Morgan Johansson offentligt de senaste 3 månaderna. Och hans terapeut tror då liksom att Morgan Johansson har blivit en symbol för alla Jens Garnmans neuroser. Är du avundsjuk för att Morgan Johansson har mer makt än du? Och det här inlägget bör ni läsa. För Garnman spaltar ganska bra upp varför just Mogga har blivit fokus för hans frustration och ilska och ångest.
Ja, och det är ju inte alls konstigt eftersom han är så fruktansvärt arrogant och påstår saker rakt ut i luften som han inte har. Jag menar, jag såg någon, jag vet inte var det var, men som hade gått igenom det här med att han skulle, gängkriminaliteten skulle vara knäckt för ett stort antal år sedan. Narkotikamissbruket skulle vara borta från Sverige. Alltså han påstår sådana saker hela tiden. Och journalisterna är för lata för att gå igenom vad han har sagt och ställa honom till svars. Varför sa du så? Så blev det ju inte alls. Vad har du egentligen gjort för det?
Ja, och också en som Garnman då skriver i något av de här inläggen att liksom, han har ju suttit i riksdagen sedan, jag tror det var 1998 har jag för mig att Garnman skriver, och han har suttit väldigt länge, anmärkningsvärt länge som justitieminister, och han har dessförinnan suttit i justitieutskottet och så vidare och så vidare. Han har haft alla chanser att verkligen göra någonting i hur många år som helst. Jag tror att det som gör att Garnman är så frustrerad, och även du och jag, på just Morgan Johansson. Vi har inga synpunkter på honom som person mer än att han har en dryg utstråling. Men det kan man ju få ha om man vill. Men just det att han är liksom symbolen för Sveriges oförmåga att agera. Ja. Det är bara snack hela tiden och ingen verkstad.
Nej, exakt så. Han personifierar allt som är fel med Sverige.
Ja, japp. Så är det.
Du... Ska vi nu gå in på det värsta ämnet av alla, nämligen våldet mot de unga och en ondska utan dess like som utspelade sig på en kyrkogård i Solna här om natten. 2 tonårspojkar, vad jag förstår 16 år gamla, som hade varit på ett födelsedagskalas, var nyktra, städade, var på väg hem. Den ena av dem hade mässat eller ringt sina föräldrar och sagt att nu går vi hem, vi är hemma om 15 minuter. När det hade gått en timme eller någonting sånt så ringde föräldrarna till polisen och sa att de har inte kommit hem och vi är väldigt oroliga. Ja, ungdomar är ungdomar. 9 på morgonen blev föräldrarna uppringda och polisen som meddelade att deras son var på Södersjukhuset. Han och hans kompis hade kidnappats, våldtagits, rånats, misshandlats och blivit nergrävda i en grop. Alltså typ att de skulle bli levande begravda. Detta tror jag är det absolut värsta jag någonsin har läst om i Sverige.
Ja, och det framgick ju också av diverse artiklar att de poliser som kom till platsen var chockade. Och många av dem, det var väl Sjöshult som skrev att de var svarta i ögonen och pratade om att det här var det värsta de hade sett. Väldigt många av dem var rutinerade polismän och kvinnor, men det var liksom, som du skriver, en ondska utan dess like.
Ja, och jag vill bara säga också så här, det finns kanske lyssnare och tittare som tänker, men vadå värsta, de blev ju inte mördade. Nej, men alltså de blev slumpvist utvalda. De hade ingenting otalt med de här utlänningarna som begick brottet. Det var genomtänkt, det var ondskefullt, det höll på i 10 timmar. Den ondskan, alltså kommer du ihåg att jag sa till Navid Modiri att jag pratade med honom om hatet mot svenskar och han bara, vad du hat? Jag tror inte det är hat, jag tror att sånt händer slumpmässigt.
Ja, och som vanligt då har det ju utbrytit tjafs på Twitter bland annat och andra sociala medier om huruvida detta är en trend eller inte med det här då som vi kallar svenskhatet. Ivar Arpi skriver i sin ledarkolumn, de njuter av dina barns förnedring. De rånar, torterar, förnedrar och våldtar. Gärningsmännen har ofta utländsk bakgrund. De unga offren ofta svenska rötter. När är det nog? När sätter samhället stopp? Och ni kan ju själva gissa er till hur mycket, hur glada folk var på Twitter över detta. Alltså då de som inte tycker som vi gör. Utan diverse vänster, Nissa och andra. Och en sån som Tobias Hübinette, rasforskaren. De vita ska gå under i, vad var det?
Blod vita och eld.
Ja, Han tyckte, han menade på att det finns inte alls några sådana data som pekar på att det är den här mekanismen. Och så vidare. Arpi själv skriver ju i sin kolumn att han efterlyste ju berättelser om sånt här på Twitter i februari och fick då in massor med alltså förundersökningsprotokoll, domar, bilder, berättelser om just precis det här och just förnedringsinslagen då, och att mycket riktigt att det handlade om utländska gärningsmän och svenska offer. Ja. De garvar och säger väl, jävla vidriga svenne, din horunge, du är så jävla vidrig. De säger massa sånt. Bara glåpord, berättar ett offer till exempel i polisförhör. Men nej, men det är ju anekdotisk bevisning, så vi kan inte dra några slutsatser av detta. Och vi kan tydligen inte dra några slutsatser av det vi själva ser med våra egna ögon.
Nej, eller? Vi kan ju se på Samnytt, varje vecka har de ju ett antal videor där svenskar blir förnedrade, rånade, misshandlade, urinerade på och fruktansvärda saker. Och vi ska nu se ett litet klipp där Lennart Mattikainen berättar för SwepTV att detta är inget nytt fenomen. Det är bara det att det har blivit så vanligt nu att gemene man börjar förstå det. Tittar vi på det.
Vad kan det vara som gör att man gör en sån här sak mot andra människor? Vad kan driva dem?
Ja, alltså jag hävdar ju, i och med att jag har följt den här utvecklingen sedan mitten på 80-talet, jag såg liknande tendenser redan då när jag själv jobbade i säkerhetsbranschen. Mm. Det vill säga att man attackerade ganska oskyldiga, väldigt vita, etniska svenskar från invandrargrupperna, främst från västerort, enkom för att förnedra dem. Och jag menar, de fick kyssa deras skor redan då. Jag hade ett exempel som blev polisanmält och polisen var involverad, där man till och med urinerade på killar som fick ligga på backen. Så att det sägs så här, det pågår ett lågintensivt krig och det har det gjort väldigt, väldigt länge. Folk tror att det här är nutid, men jag såg redan Taharush på krogarna, det vill säga man omringar våldtäktslekar. Det såg jag redan på 80-talet. Så att det här har jag rapporterat om, men det är ingen som lyssnar, utan det har ju på något vis nu tillåtits bli så normaliserat att till och med SVT, jag menar, jag bara tänker, om SVTs egen reporters son eller dotter skulle bli ansatt, då skulle det inte låta så här. Och det finns en väldigt, väldigt stor icke-empati och hjärtlöshet i den här rapporteringen. Och jag tycker liksom att i högsta grad så blir media också medskyldiga till den här utvecklingen, att man lägger locket på så tydligt som Micke säger, just att nu lägger vi liksom, det är en avledningsmanöver. Vi lägger fokus på det här och pratar om Christchurch och terrordåd i Norge av en psykiskt sjuk norrman som egentligen hade begått ett våldsdåd hemma innan han knatade iväg och gjorde det här. Bara för att skyla över. För att de här gärningsmännen är ju tidigare multikriminella också. Och en av dem har ju blivit utsläppt i förtid.
Ja, tänk om någon hade lyssnat på Lennart Matikainen på 80-talet. Mm. Men det är ju uppenbarligen så med svenskarna, Maria, att det är inte förrän det drabbar dem själva eller någon i deras närhet som de kan ta in den här informationen. Därför att svenskarna är så hjärntvättade, vi är snälla från första början, vi vill tro alla människor om gott och dessutom hjärntvättade att du får inte påst, du får inte säga att det verkar som om invandrare hatar svenskar och därmed utsätter dem för fruktansvärda saker, för då är du rasist och då är du skurken.
Mm. Ja, och jag tror också att det finns en faktor i detta som är att svenskar är konflikträdda och tycker inte om att bli störda i sin bubbla överhuvudtaget. Let's dance koma brukar väl jag kalla det, va? Alltså sådana här obehagliga fakta vill svenskar, många svenskar till varje pris hålla ifrån sig. Och då måste liksom lösningen då när det kommer in sån här obehaglig information, det är ju att skjuta budbäraren.
Ja.
Att la 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 la, säg ingenting så finns det inte. Mm. Förfärande många svenskar fungerar på det sättet. Och vi ser ju nu, alltså, nu vet vi inte alls vad som har hänt här, men precis innan du och jag började spela in så kom det ju alltså ett larm om en tonåring, en pojke som har blivit knivhuggen i bröstet vid en skola i Solna kommun. Det kan ju eventuellt finnas något samband med den här vidriga kyrkogårdshändelsen. Kan man någon typ av hämndaktion från något håll eller så? Det vet vi ju ingenting om i nuläget. Men flera misstänkta ska ha sprungit från platsen och han har alltså knivhuggits i bröstet och det är ju aldrig en bra utgångspunkt om man säger så.
Nej,
alltså.
Nej, det kan man verkligen säga. Nej, men alltså det här är, och jag vill säga det också att de pratar, ni ska se hela detta klipp som är ungefär 30 minuter där de också pratar
med Matikainen,
om att Matikainen, Mikael Wilgert och Anita Båth.
Ja.
Och de pratar också om det här att de som var med om det här på 90-talet exempelvis, 80-90-talet, de är ju vuxna nu. Vi behöver deras berättelser. Mm. De måste nu träda fram och berätta om vad de själva var med om. Så att folk förstår, verkligen på djupet förstår, att detta har pågått länge. Mm. Och medierna och politikerna har mörkat det och bara kallat alla som har försökt berätta om det för rasister och nazister och fascister.
Ja.
Och nu måste det komma upp till ytan. Ska vi ha en minimal chans att rädda Sverige? För jag måste säga att efter det här med korandemonstrationen som ställdes in, Paludan som stoppas från att komma in i Sverige, så ser jag att Sverige är redan en totalitär stat som har lagt sig under sharia. Så idag, just idag, känner jag att det är kört för Sverige. Men imorgon kommer jag vara på bättre humör och då kommer jag att känna att det är väldigt viktigt att de nu vuxna som var med om sådana här saker på 80- och 90-talen, att de träder fram nu och berättar hur det var.
Absolut. Och det vet ni ju, att ni tvekar inte att kontakta mig och Ingrid, mejla oss. Ingrid Karlqvist i ett ord @gmail.com eller mia.selander@gmail.com. Fullt källskydd gäller alltid. Ni behöver inte framträda med namn och bild.
Jag vill också säga att om man är väldigt rädd för att Gmail är ju inte så säkert, så har vi också ProtonMail och vi lägger de adresserna här under så att ni vet att ni kan mejla oss via ProtonMail som ingen kan avlyssna eller titta på.
Som är en krypterad mail. Tjänst. Du, ska vi bara säga någonting snabbt om att faktiskt är så att sossarna, det här är ju liten, vi kan ju avsluta med en liten trevlig nyhet.
Ja, verkligen. Efter allt detta mörker så har vi en liten ljuspunkt att sossarnas ras nu bekräftas i två olika mätningar. Det är DN, Ipsos och det är Novus, SVT Novus, va?
Mm. Stämmer.
Att Socialdemokraterna rasar 4 procentenheter från 31 till 27%, och de är fortfarande största parti, och men de rösterna har gått till Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Mm.
Och jag ser någonstans att detta betyder att i nuläget med de siffrorna så har det konservativa blocket M, KD, SD egen majoritet.
Det hade ju varit en nåd att stilla bedja om, och vad skönt att folk har vaknat upp på den här coronakoman.
Ja, ja.
Trots allt. Du, innan vi knyter ihop säcken som vi brukar säga, Ingrid, vad vill vi då göra?
Jo, då vill vi ju uppmana er att stötta oss om ni tycker att det vi gör är viktigt, att ni förstår att vi gör detta opinionsarbete för att rädda fosterlandet från totalitär undergång. Yeah. Då får ni mer än gärna stötta oss. Ni kan swisha, ni kan sätta in på bankgiro och ni kan använda Donorbox. Gärna bli månadsgivare. Och om ni inte har en slant över, så dela vårt program i sociala medier. Känner ni att ni inte vågar det, visa det för kompisar, för familjemedlemmar, så att vi kan sprida ordet. Vi är inte farliga. Vi är jättesnälla människor som bara älskar vårt fosterland och vårt folk och vill rädda det från totalitärt islamiskt mörker.
Så är det, Ingrid. Och det är också så att, nu kommer jag av mig helt här. Vi är ganska hårt ansatta nu från, ja, från massa olika håll, och behöver liksom stöd och uppmuntran. Så är det så att ni har glada tillrop och sånt också, får ni gärna skicka det. Det kostar ju ingenting att skicka ett mejl eller ett meddelande.
Ja, eller ska en kommentar. Vi har väldigt få kommentarer på hemsidan. Det var mycket, mycket roligt när vi var på YouTube. Och vi tror att vi kommer tillbaka dit på måndag. För där är folk liksom väldigt sugna på att kommentera. Och vi läser allting och vi blir döglada.
Det hade betytt mycket om ni skickade lite meddelanden och berättade vad det är ni gillar.
Mm.
Vad är det vi gör som är bra och vad ska vi fortsätta med och vad ska vi göra mer av? Och peppa oss gärna och komma lite feedback liksom och berätta varför ni gillar oss. Jag har bland annat tyvärr råkat ut för en person i veckan som gick ganska hårt åt mig och sågade oss att vi är idioter hit och dit och vad håller vi på med och bla bla. Och sånt kan sänka en rätt rejält.
Det gör ju faktiskt det. Även om vi vet varför vi gör det här och vi tror på det till 100%, så är det ändå så, framförallt när det är hyggligt närstående människor som säger sådana saker, så blir man jätteledsen och lite nedslagen. Så all er kärlek uppskattas sannoliken.
Det gör den, och kärlek är ju gratis som tur är, så att den behöver vi inte snåla med, hör ni.
Nej.
Nej.
Och inte skatta för.
Nej, inte än i alla fall.
Nej,
ha en underbart trevlig helg alla, så ses och hörs vi igen på måndag. Och Ingrid har också en sista hälsning, nämligen
be för Sverige, be för svenska folket, be för Ingrid och Maria, och Gud välsigne er.
Hej då.